Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 20 mars. Ever heard it say? Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 20 mars 2023. Vi har precis klivit in i ett, i alla fall för mig, efterlängtat och välbehövligt landslagsbreak. Det är Belgien på fredag, Azerbaijan om en vecka. Och på tal om svensk fotboll så har jag här nu på måndagsförmiddagen informerats om att Micke Stare är klar för Discovery Plus allsvenska sändningar. Det blev väl lite panik där när Bartosz Gyelak lämnade utan en enda bildruta.
Vad hände?
Han fick något ungerskt lag.
Ungerskt var det.
Så att han försvann lika snabbt som han kom. Och så satt ju Stare med mig, Olof Lund, i Svenska Cupen-sändningen i lördags.
Gjorde det bra.
Vet inte om det var klart då, eller så var det så att han imponerade så pass mycket. Att,
det hade ju varit en mäktig värvning om man går på prestation bara.
Vår gamla boss, din boss framförallt, Per Andersson, fotbollschef på Discovery. Han agerade väl på rotmos. Alltså,
känner jag Per Andersson rätt, då är det där en överdagen värvning.
Ja. Han såg väl 7 minuter i studio.
Ja.
Jag såg nog.
Jag såg nog. Mässet kom under sändning. Vad ska du ha? Säg en siffra. Sen vet man ju att Per Andersson är mycket bättre förhandlare. Så att första mässet är ju, säg en siffra. Sen slutar det ändå med 20 lax i månaden för Micke Stare. Ja. Men du har ju, alltså då pratar vi totalsiffran från den lönen du har i Göteborg såklart. Och då vad vi kan pusha till. Så du kommer ju ändå tjäna 5 000 mer.
Fråga kolon. Tror du Per Andersson instinktivt i magen kände, fan, jag skulle ha varit lite kyligare, när han då i morse, liksom alla vi andra, noterade att Erik Hamrén precis fått lämna Ålborg. Är tillgänglig.
Ja, eller så kanske han toppar upp om det finns budget då, ytterligare med Erik Hamrén. Vad skulle kunna hända för att Erik Hamrén får gigget på Discovery? Det är ju att Axén eller Micke Stare får ett annat jobb. Det händer ju med Bartosz.
Typ av stroke på Per då, kanske.
Då ska han kliva in som sportchef på Discovery? Hamrén?
Nej. Jag menar bara att det skulle väl kanske då leda till att Per får för sig att ja, men Erik är nog en bra
signing. Jag tror du menar att han ripper äpplet. Vibbar här. Att du menar att Per Andersson får en riktig stroke och att han kliver in som sportchef på Discovery.
Det hade varit jävligt oväntat.
Per Andersson. Ja.
Maja Kjellman är ju numera sportchef vår på Discovery man. Plus. Så att det skulle väl i sådana fall vara hennes beslut. Ja. Vilket jag har väldigt svårt att se framför mig.
Nu är det så otroligt internt här nu. Hur gick det med hennes historiastudier?
Pausa det.
Ja, okay.
Pausa det. Eftersom hon nu är i det
yttersta
smöret.
Det är så internt
smöret.
Här nu. Alltså.
Ja. Nej, men det hade varit jävligt oväntat. Per Andersson får en stroke, tvingas lämna. Maja Kjellman ersätter honom med Erik Hamrén som fotbollschef på
stort.
Discovery Plus.
Ja.
Kul i alla fall för Stare. Att han liksom omgående är på benen. Jag måste säga det, när vi sågs i lördags, sprudlande energi. Ja. Han känns verkligen inte nedslagen.
Nej, men jag förstår, för han är ju redo för en säsong. Han är ju gått och väntat på att allsvenskan ska börja. Och jag tänker att även om det har varit tufft jobb, hårt jobb under några månader, så är det ändå liksom en allsvensk säsong som han har gått och sett fram emot.
Sen är han ju väldigt tydlig med att säga att det här är ju, ja, men insatsen som man alltid får vara beredd på att betala som
Ruttad.
Tränare. Ja, men det är någon som ska fejsa ett större misslyckande. Och då är liksom tränaren den enklaste personen att flytta på. Så att det verkar han ju liksom vara
rätta
helt
personen
fine.
I många fall också att flytta på. Alltså, inte att det är det i det här fallet, men ja.
Ja. Jag tyckte i alla fall att det mellan raderna gick att läsa in i att Micke kanske inte trodde att alla Blåvitts problem nu är lösta.
Nej, men det behöver man väl inte vara fotbollssportchef för att förstå att alla problem inte löser sig med att byta tränare.
Nej. Kul i alla fall med Stare till Discovery Plus. Spännande att se dynamiken med Alexander Axén. Vi sa precis till varandra här innan inspelningen att de har ju lite samma roll. Om båda hade varit med i ett pojkband så hade liksom båda varit samma typ.
Exakt. Undrar hur mycket man använder dem då i samma sändningar och hur man sprider på dem, vem som är expertkommentator var, men det kan ju bli fullträff i vissa sändningar. Sen kan ju vissa sändningar då, tänk att de har höga toppar och väldigt djupa dalar tillsammans. Men på ett roligt sätt, när surret blir omklädningsrum i kvadrat. För det kommer ju att hända. Speciellt i de här eftersändningarna.
Ja, och någon kommer ju såklart pitcha idén om en liksom sequel-podd, Axén och Stare.
Ja, men den blir ju svag.
Och då kommer ju givetvis Per Hansson, som gör en podd med Axén, Fans Corner, han kommer ju börja skruva på sig.
Ja.
Och känna att, vad fan, jag och Axén gör ju redan en podd.
Eller så tar de bara in en tredje. Kanske det som är tipset då, till Per Andersson. Ja. Jag som ska
eller så återuppstår podden med Jonas Dahlqvist och Micke Stare.
Ja, just det.
De körde ihop ett tag där.
Just det. Ja, det var inte många som lyssnade på.
Nej, kanske inte var. jag skulle ta mig ur den där.
Jag märkte det. Här får Per Andersson tänka till. Han har alla möjligheter i alla fall nu när Micke Stare kommer in.
Det finns ett pussel att lägga här. Frågan är bara vad som händer med Erik Hamrén då för att sy ihop den säcken. Vad tror du?
Ja, jag tror att han går arbetslös ett tag och sen så dyker upp någonting annat.
Alltså typ av kalibern, tänker jag.
Allsvenskan. Mm. Varför inte? Jag tror att han går till IFK Norrköping när de har gjort en dålig start på säsongen. Så i sommar så landar Erik Hamrén.
Det
är säkert en usel spaning.
Ja. Jag känner mig hård här nu.
Ja.
Men jag vågar sticka ut hakan och liksom ropa lite svennis kring Hamrén.
Ja, jag fick den vibben också. Nu när du sa det. Men det är inte min home turf, så att säga, för kika siktet.
Alltså, och vad jag menar är då att jag kan tänka mig att Erik Hamrén själv tänker big things coming. Big things ahead.
Så medan liksom,
ja, gjorde jag.
Han var ju på Stadio Olimpico när Lazio vann, och nu tänker ju såklart alla Lazio supportrar.
Du vet vem som
katolikerna, alltså de på plats, att det där var ju en talisman. Vi måste ha ner honom när det är viktiga matcher.
Ja, vet du vad jag liksom han tänker? Jag lägger ju många pussel i mitt huvud. I synnerhet när det kommer till den svenska fotbollen, i och med att liksom så här, man är närmst den, man har lite ingångar här och där, man hör lite saker här och där. Du vet ju till exempel vad som hänt då i Karlstad, eftersom vi pratade om det här för några veckor sedan.
Nej, men Svennis är inte kvar.
Nej, men det är ju min väldigt, väldigt goda vän då, Thomas Andersson, som bor ovanför Toto-studion.
Ja,
han är ju numera ny sportchef i Karlstad FF. Svennis flyttat på.
Så Thomas har ersatt Svennis?
Yes.
Fan vad mäktigt. Då, hur går det då med det spanska fotbollsprojektet? Nu är vi så interna här. Ja. Thomas Andersson, agent.
Tidigare sportchef i Hammarby. Sen ett decennium-ish agent. Har ju de senaste 2 åren varit med och rattat ett spanskt fjärde divisionslag. Mm. Som jag har varit i toppen av fjärde divisionen. Mm. I jakt på en plats i Spaniens tredje liga. Men där är han numera klar eftersom han headhuntades till då Karlstad för att, vad jag förstår det som, ersätta Svennis. Och det räknar jag hem som en halv seger efter att jag var lite kritisk då mot liksom Karlstads val av och tro på Svennis i den här rollen när de nu ska ta sats mot svensk elitfotboll. Du och en hel del lyssnare liksom ställde er på andra sidan av argumenten för då Svennis.
Mm.
Men jag vet inte om jag ska räkna in någon typ av halvseger här. Det jag däremot kände igår när jag såg honom dyka upp på Stadio Olimpico, det var en liten oro eftersom det parallellt med det här hette att Svennis inte mår så bra.
Mm.
Svennis får lite vård, och att det då hängde ihop med varför Karlstad liksom valde att agera på annat sätt. Det hade ju inte behövt vara att liksom så här, det här funkar inte, det här går inte.
God
vi
gör
vi behöver ta in Tom. Men det är det jag undrar. Mm. Eller var det där någon form av liksom så här, sista gången i Rom? Förstår du hur jag tänker?
Hade inte börjat lägga mitt eget pussel än, förutom att det var mäktiga bilder, men när du nu har lagt det åt mig så känner jag ju absolut någonting där.
Mm. För det om det nu kul. Är så att det stämmer att han mår dåligt, vilket vi givetvis bara hoppas är snack, såklart.
Ja.
Men om det stämmer och han bara liksom någon vecka, 2 veckor senare dyker upp på Stadio Olimpico, så tänker jag att det inte är för att han snabbt har frisknat till.
Nej.
utan
jag hoppas att det är.
Jag fick lite Börje Salming-vibbar.
Ja,
det, det, alltså, så här,
jag
inte att det ska
det,
gå men... så fort, men att så här, jag måste över till Toronto nu.
Mm. Ja, jag fattar. I och med att det precis har hänt också, vi har upplevt en sån. Nej, men jag hoppas Svennis mår bra. Det var i alla fall jävligt mäktigt att se honom där. Och fan, vilken jävla tränare han var alltså. Ja, han har vunnit Scudetton, Gustav. Ja, nej men absolut. Men alltså, han har vunnit Scudetton, han, Benfica, han har, du vet, varit runt på den
ditt,
absolut högsta scenen.
Ditt tempusval.
Ja, nej, jag tycker det är mäktigt. Och, nu har, alltså, han har ju IFK Göteborg som där han har lyckats i Sverige och gjort stora grejer, allt med UEFA-cupen
och herregud, vilken känsla jag fick nu.
Ja.
Du vet ju vilken känsla jag fick nu. Säg att du känner mig här nu, när jag lägger pusslet i det du sa precis och det vi pratat om precis. Mm. Vad som kommer ske. En klubb, som du precis nämnde, som bara gör fel på fel på fel, tar ju nu beslutet.
Mm.
Blåvitt tar ju in Erik Hammaren.
Mm. Nej, det hade ju...
Och Håkan Mild liksom är ruskigt nöjd.
Ja.
Med
jag
den
hoppas
landningen.
Då, alltså. Då hoppas jag på att Hammaren gör ett bra jävla jobb.
Då vänder man ju liksom emotionellt,
ja, jag hoppar i
180
båten,
grader.
Hammaren
bara gnuggar han
med.
Ja. Ja, fy fan. Ja, men håll med mig om att det verkligen hade gått i linje med det riktningslösa projekt, om vi nu ska förminska Blåvitt till det för dagen.
Ja,
men det kan man väl göra.
Riktningslöst tycker jag beskriver det väldigt bra.
Ja. Vill du säga någonting mer där, bara för att knyta ihop säcken? Jag avbröt det. Nej, men Svennis,
att jag deltar motvilligt i spekulationerna, men att vi sedan gick över till Erik Hammaren gjorde mig glad.
Mm.
Och så jag hoppas att Svennis mår tipptopp efter liksom en dunderhelg i Rom och blir hyllad som den stora tränare han är. Och att Erik Hammaren tar över IFK Göteborg. Mm. Då mår jag bra.
Och jag vill bara vara väldigt tydlig med att jag också hoppas att Svennis mår kanon.
Ja. Toto Balotto är återigen sponsrade av Tre, eller ska vi säga att världens trevligaste nät är tillbaka i Toto. För det är såklart ingen slump att Tre är med oss igen nu när våren, för vi ser dröjt en liten stund då, men snart är här i sin fulla prakt. Tre brinner nämligen inte bara för att fixa bra deals på mobiler och surf, utan de brinner typ lika mycket för årets första grillning. Ni vet när gatorna har sopats och kidsen kan spela bandy på vändplan, va? Och sen så låg man under med 3-1 och tog man målet och drog hem. Vad som dock inte är säsongsbaserat på tre sida, utan alltid är en strävan för dem året runt, är att ta fram så flexibla tjänster som möjligt utan bindningstid och att alltid ge ett så bra bemötande som det bara går. Det kanske liksom är lite extra glatt här nu under våren, men tro mig, de är alltid väldigt, väldigt bra. Så vill du hitta en mobil- och surflösning som gör din vår lite extra trevlig, kika förbi 3.se. Tack till 3 för att ni är med i Toto Balotto.
Vill du ha ett svep från helgen som varit? Du har ju varit på vift.
Jag har varit på vift i öst. Det är faktiskt östvibbar på Finland. Det är som Sverige på 80-talet lite grann. Men vi bodde i ett köpcentrum som hade sportbarer och så vidare. Så att det gick ju att kolla på fotboll.
Dröm.
Ja, faktiskt. Och bo i ett köpcentrum när man åker till
med sportbarer.
Med sportbarer, perfekt.
Ja, det är det enda man vill.
Ja. Nej, men ge mig svepet då.
Ja, härligt. Det kommer här. Vissla, Kimpa. Det finns fullmatade fotbollshelger och så finns det fullmatade fotbollshelger. Flickor 09 träningsmatcher i Finland i all ära. Det small sannoliken på fler ställen runt om vår kontinent de här dagarna. Tonen sattes glädjande nog av Alexander Isak som förvisso mot dynggänget Nottingham, men ändå visade alla som tittade på att han bara getting started i Newcastle och i Premier League. Flytet, kraften, magnetismen, självklarheten. Nej, jag tror faktiskt att ganska få av er förstår hur bra, hypad och dominant Isak kommer att vara från och med nu. Under lördagen kastades man sen från Strandvallens stolta gräsmatta och Mjällby AIFs första avancemang till finalen av den svenska kuppen genom 1-0 mot ett uddlöst Bayern till Dacia Arena och Zlatans första start sedan Gunvald var kvar i Beck-ensemblen. Milan stod för en bedrövlig insats mot ett stenhårt Udinese och tappade återigen oerhört viktiga poäng i kampen om Champions League-spel nästa säsong. Men just den här gången väljer jag att fokusera på att Zlatan, efter två försök från straffpunkten, numera kan titulera sig Serie A-historiens äldsta målskytt. Parallellt med allt detta under lördagen så fick vi även med oss ett nytt hattrick av Erling Haaland när Manchester City och Pep Guardiola smulade sönder Burnley och Vincent Kompany i FA-cupens kvartsfinal. Chelsea och Graham Potter slarvade återigen bort poäng i Premier League, den här gången hemma mot Everton. Jörgen med J, fan vad skönt när någonting stavas som det låter och allting är som vanligt igen. Leeds tog en blytung trea i jakten på ett nytt kontrakt och Tottenham tappade 3-1 till 3-3 mot Jumbo Soto. Kanske, förmodligen, antagligen det sista vi fick se av Antonio Conte i Spurs. När lördag sen blev söndag så var det svårt att rangordna storlek och betydelse av de matcher som i ett pärlband uppenbarade sig för en. För hur värderar man egentligen ett derby della capitale där så mycket mer än bara 3 poäng ligger i potten mot sin värsta rival gentemot ett derby d'Italia där Juventus, som den lite för berusade, lite för störiga och lite för burduse pappan som lämnat bröllopsfesten, tar sig tillbaka in via köket och pissa på tårtan. Igen. Fan vad detta är Juventus. Att man ens trodde att saker och ting förändrats. Inga svaga kuppmatcher från öarna heller under gårdagen. Brighton med min gubbe som är mer min gubbe än någon annan av mina gubbar, Kauro Mitoma, i spetsen hade naturligtvis inga problem med att avfärda lilla Grimsby Town. Yassin Ayari gjorde debut och nu väntar Manchester United i semifinal på Wembley om en månad för De Serbis blåvita högt flygande gäng. Detta efter att de röda jävlarna vänt underläge till seger mot Fulham på Old Trafford och Viljan Mitrovic och tränare Marco Silva alla blev utvisade i en och samma sekvens. Märkligt. Även Sheffield United åker till Wembley. Detta efter 3-2 i en ytterst svängig och sevärd historia mot Jon Dahl Tomassons Blackburn, Europas kanske mest överpresterande lag. Således så mådde man inte röv när dansken till slut fick någonting emot sig. För sån är man. Missunnsam och jävlig. Och på tal om kuppmatcher, vi var många som byggde upp Svenska Cupens semifinalen mellan Häcken och Djurgården som en match mellan Sveriges två bästa lag. Och ska vi utgå från att Diffen är landets näst bästa lag, ja då blir det inte mycket till spänning i den allsvenska toppen i år. Visst, Samuel Gustafsson får tacka Glelle Nyberg att det gula inte var ett rött, men efter det så var det ett lag på banan och fotbollen Häcken bedriver på Bravida ser faktiskt helt omöjlig ut för något annat svenskt lag att stoppa. För när inte ens The Beast from the North that can't be caged, can't be tamed, who wears a blue striped armor and never gives up. Gör just det. Nej, då blir Häcken svårfångade. Mm. Helt omöjligt att hinna ikapp i toppen av La Liga blir också Barcelona. Xavis gäng vann ett supersöndags avslutande El Clásico på Camp Nou som hade kunnat gå åt båda håll. Det var Hawaii, High Chaparral, polsk riksdag och dansk fylla. Långa lag, öppna ytor, väldigt lite ordnat och uppställt spel utan en sluggermatch mellan två ärkefiender som båda verkligen ville vinna. Det var på väg att sluta med att båda tungviktarna gick distansen ut, men i 15:e rondens sista slag så fick Frank Kessi och Barça in den knockout som avgjorde allt. Barça är tillbaka på tronen. Ancelotti får rikta in sig på att avsluta sin tid i Real Madrid med ännu ett Champions League-mirakel. Och El Clásico, ja, El Clásico kanske faktiskt återfick lite av sin på många sätt förlorade charm igår igen.
Ja, får jag gå till Häcken-Djurgården direkt bara? Mm. Jag tycker att det är viktigt att påminna sig själv och kanske då alla som lyssnar om att Djurgården hade spelat 2 stycken matcher mot Lech Poznan och att det här blev finalen på en väldigt intensiv tid som delvis då fysiskt är tuff i en period när man håller på att bygga upp sig inför säsongen, delvis har rest och jag vet inte
och delvis hur mycket spelat förlängning mot Malmö.
Spelade dessutom förlängning mot Malmö. Alltså alla de här delarna och sen så att la finalissima på hela det tuffa spelschemat skulle vara Häcken på Bravida. Då självklart så hör jag vad du säger och jag tycker också att Häcken är fantastiska. Men jag tror att vi kommer få se ett annat Malmö, ett annat Djurgården och så vidare under den här säsongen. Men så det klart. Vi kan konstatera det är ju att Häcken utan Jeremejeff fortsatt kommer vara ett topplag och de kommer gå för guldet. Så de som har dem som sjua, när man tappar sin stora målskytt, de måste nog tänka om.
De måste inse att Martin Eriksson menar allvar när han säger att vi ska plocka in en anfallare här nu innan fönstret stänger.
Dessutom.
Innan allsvenskan premiär.
Och då att båda parametrarna i tvillingskapet nu också är tillgängliga och i form och har en försäsong i benen. Tänker främst då på Simon Gustafsson som nästintill får se som ett nyförvärv. så är ju det också en av Allsvenskans absolut bästa centrala mittfältare som bidrar otroligt mycket. Så att det är liksom toppspelare som inte går att få in. Hur mycket pengar än Malmö vill ha. Alltså, du hittar inte många Simon Gustafsson ute i Europa som är lockade av Allsvenskan och de pengar man kan tjäna här. Även om de betalar mycket mer än alla andra lag. Så att det är ett spetsigt jävla Häcken.
Mm. Ja, verkligen. De imponerar ju på alla sätt och vis. Och jag tycker faktiskt att alltså, så här, det blir ju löjligt att säga att ett lag inte kommer sakna en allsvensk skyttekung som gjorde Jeremy 23 mål.
Så
det är väl klart att alltså så här, det är en tillgång
men
för alla lag.
Det är inte noll. Det är så lite ofta när man pratar om spelare som lämnar lag. Då är det liksom att ja, men då går vi från 100 till 0. Mm. Så är det ju inte.
Nej.
Men så gäller det att de andra steppar upp, som jag sa. Kanske ännu bättre mitt och ännu spetsigare precis bakom anfallet eller den här säsongen som kommer. Och säg att man når 67 av 100 på skalan att ta in en spelare. Mm. Då kanske det räcker för att vara med och slåss om det hela vägen in.
Det jag skulle komma till var i alla fall att jag upplever under den här kuppresan fram till finalen att Häcken utan Jeremejeff ännu mer kan excellera i liksom det snabba djupledshotande kombinationsspelet. Att det blir ännu svårare att läsa Häcken i sista tredjedelen. För med Jeremejeff som given centralpunkt och spets längst där inne i boxen, som ska ha sista passningarna, som ska ha bollarna där inne, så blir Häcken på ett annat sätt liksom flytande. De blir mer maskerade. Jag kan tänka mig att de är ännu jobbigare att försvara sig emot än när man har Jeremejeff. Om du förstår vad jag menar. Alltså det blir lite som... Ja, hur lätt är det att försvara sig mot Manchester City och Erling Haaland? Är det inte så lätt? Men du vet ju i alla fall vem som ska avsluta anfallen. Du vet vart bollarna ska. Och så var det ju lite med Häcken i fjol. Jeremejeff var ju fantastisk och han öste in mål. Men du visste ju vart han ska vara. Att det är han som ska avsluta. Nu är det ju... Är det en överlapp på ytterback, ytterforward? Är det kombinationsspel på tredje spelare in centralt? Är det liksom klapp-klapp-spel mellan Traoré och Sadiq?
Det är inte svårare än så. Alltså spela med Filippa Andersson plötsligt som en falsk nia, precis som man gjorde med Mertens. Så det som ni pratade om i Seymour-studion också. Där har du ju en lösning för Häcken.
Mm. Ja, men det är det jag menar. Att Häcken känns ännu mer svårläst. Mm. Och nästan, nu ska man inte dra några större växlar av vad man har åstadkommit i mars. Men jag tycker, som du är inne på, att Häcken ser skrämmande bra ut för att redan liksom vara i den positionen de är.
På ämnet så noterade jag här från svepet att du också benämnde Strandvallen som fint gräs. Och jag tänker att du skickar en passning då till det Samuel och Simon Gustafsson var inne på efter den här matchen. Att de ska åka dit och spela. Och de skickar en lite syrlig kommentar kring att det är dålig gräs och liten pissig plan och sådär.
Nej, men precis. För er som missade det så lottade vi ju de svenska cupen-finalerna i Simor-studion igår. Det blev ju hemmaplansfördel då för Mjällby. En vital sådan, tror jag. För att om Mjällby hade behövt åka till Bravida så tror inte jag att det hade blivit mycket till spänning i herrarnas final den 18 maj. Men nu så spelas matchen på Strandvallen. Och herregud, Strandvallen 18 maj. Det kommer inte vara någon kass gräsmatta. Men då var Samuel Gustafsson, Häckens lagkapten, ute efteråt och trashade mot då Mjällby och Strandvallen kanske framförallt som en pissarena, sa han det.
Mm. Men är det inte det då?
Alltså så här, alltså
om du jämför med
det är väl
Bravida, då är det ju ingen pissarena. Men jämför du med Tele2 eller Friends eller vad vet jag, någon annan stor härlig bra arena i Sverige, så är det ju lite av en pissarena.
Ja, fast jag,
de är ändå inga supportrar.
Ja, jag ser på Strandvallen som jag ser på Allsvenskan.
Ja.
Alltså, Strandvallen personifierar ju vad svensk fotboll och Allsvenskan för väldigt många.
Har du läst intervjun? Jag har ju bara läst den och jag noterade ju på frågorna, det var Aftonbladet tror jag, sättet de var ställda på. Så var det med något litet snett leende från reporten. Mm, mm. Och lite sökande efter att Samuel Gustafsson tyckte att det var en pissarena. Och jag kan också se Samuel Gustafsson framför mig stå med ett snett leende.
Ja, ja, men, och såklart.
Så här, för ett samtal med en reporter. Och sen så blir det väldigt så här, i skrift så kanske det blir... Ja, men som Mattias Lyd var ute och svingade dem.
Ja, men, och jag noterade att du gjorde en liksom valid point där på Twitter gentemot Lyd och en del andra igår på Twitter. Ja. Att det där är ju... Alltså,
det där är ju allsvenskan också, väl?
Jo, men det
kan
där,
det inte få vara så?
Det där är ju varför inga spelare säger någonting. För att man ska få skit för saker man säger när man har sagt vadå? Kan inte Samuel Gustafsson få säga? Jag vill göra pissarena. Om det nu är någon reporter från Aftonbladet, om vi nu utgår från att det var från Aftonbladet.
Som har ett litet skönt surr med honom.
Ja, men, och som också drar det ur Samuel Gustafsson. För att reporter från Aftonbladet vill ju ha ett klickvänligt citat. Vill ha en rubrik, vill bygga lite polemik. Oj, det här liksom, det här kommer klickas, det här kommer läsas, det här kommer sälja. Och då får man ju spela det spelet. När man då ska gå ut och liksom slasha Samuel Gustafsson för att han säger...
Dålig förebild. Alltså, men det man ska slasha honom för var som ju, några skrev till mig i tråden.
Då får vi ju en ännu mer meningslös liksom, medial ton från våra allsvenska spelare än vad vi redan har.
Det var ju roligt som några IFK Göteborg-supportrar uppmärksammade mig på. Att, men det spelar ju ingen roll. Vadå pissarena? De spelar ju själv på en pissarena på plastgräs. Det här är i alla fall naturgräs. Och Häcken och ännu inga borta supportrar som kommer åka så här. Ja, det var ju lite kul svar. Det hade ju varit någonting. Och det skrev jag under på också. Men själva jargongen och tonen, den hade jag inga problem med. Och om man ska prata förebildssnack kring en sån där grej, fan, då är det jävligt låg moralisk ribba alltså.
Ja, då är det inte helt fel fokus högt. Också. Ja, det är taket... helt fel fokus på vad en liksom, allsvensk spelare ska vara för något.
Hasse och Lyr och de ändå vill att vi ska ha högt i tak i Sverige.
Såklart.
Och sen så visar det sig att Sverige som nation och som också som befolkning säger att vi ska ha högt i tak, men vi har lägst i tak.
Jo, men kan man liksom inte få med ett snett leende eller glimt i ögat trasha lite, då blir det fel. Och som jag säger, alltså, Strandvallen är ju på vissa bedömningsskalor en 10 av 10 arena.
Exakt.
Men det är väl klart att om du jämför Strandvallen med andra arenor så kan du ju liksom sätta ett helt annat epitet på Strandvallen.
Ja.
Skitsamma! Det var i alla fall en händelserik och härlig Svenska Cupens semifinalhelg på alla sätt och vis. Och jag ser fram emot finalen den 18 maj. Det är ju mäktigt, alltså Häcken i all ära, att Mjällby är en vinst ifrån, inte bara en titel, utan att de ska också ut i Europa Conference League-kval.
Det är mysigt. Och om de inte klarar om Häcken vinner, då är det Kalmar FF som åker ut i Europa.
Precis.
Jag har också lärt mig om Mattias Lyr, ska jag säga.
Okej, okay. Ja, härligt. Ja. Men framförallt så är det ju då Häcken som ännu mer då bara befäster att de är herrarna på täppan för tillfället.
Toto Balotto har ett samarbete som ni vet tillsammans med Adidas Stockholm Marathon. Sveriges största och ett av världens, och det håller jag verkligen med om, vackraste maraton. Jag har ju sprungit Florens maraton tidigare och det är vackert. Jag älskar Florens som stad. Frågan är om inte Adidas Stockholm Marathon är med där och tävlar med målgång på Stockholms stadion. Det här är alltså de olympiska spelen hölls 1900-tal. Hörrni, hör upp! Tävlingen i Totomaran tillsammans med Adidas Stockholm Marathon är avslutad och den lyckliga vinnaren är meddelad. Så nu finns det bara en sak att göra för dig som vill hänga på. Mig och alla andra den 3 juni. Anmäl dig till loppet. Med rabattkoden Totomaran 25 så får man 25% rabatt på anmälan. Ordinarie pris 11,95 är alltså nedsänkt till 8,95 och det är det bästa priset du hittar där ute. Det går inte att hitta billigare. Totomaran 25 är det som gäller. Och jag har onekligen, ni har ju taggat det, jag har verkligen kommit igång. Jag har lagt mina första mil, inte den första milen, mina första mil. Benen börjar kännas lite lättare och jag hoppas snart gå ner några kilo till i vikt så att jag kan lägga liksom 15 kilometer, kanske också ett 20 kilometers lopp i kroppen. Om ni nu är med och ska springa så är det kul om ni använder hashtag Totomaran som jag gör. Så liksom följer vi varandras resor. Vi inspirerar varandra tillsammans fram till den 3 juni. Till och mer än 3 juni ska jag säga. Det är kul att följa alla. En stor nyhet också är att Adidas Stockholm Marathon har en helt ny bansträckning. Så ni som har sprungit tidigare, ni måste ju vara med på den här nya bansträckningen. Mer info om loppet, anmälan och nya banan hittar ni på stockholmmaraton.com. .se. Häng med. Hashtag Totomaran. Totomaran 25% rabatt på anmälan. Kör. Ciao.
Hörru du, ska vi lämna Sverige kanske? Och det som bedrivits inom våra gränser. Blicka
inte...
ut. Du berörde ju lite kort Derby della Capitale där. Svennis på plats.
Jag ville bara säga, jag har en sak på huvudet som jag vill nämna, som jag skrev upp här under svepet. Det är att var lite försiktig i det här läget med skador och lite dåliga perioder bakom sig med att jinxa Alexander Isak. Låt oss njuta för stunden och inte blicka så jävla mycket framåt i tiden, utan det var en bra prestation, men vi vet inte hur framtiden ser ut.
Ja, men fan, så där kan du ju inte hålla på liksom, försiktighetstänka.
Jag vill så gärna att vi ska ha en anfallare som levererar 20 mål i Premier League. Och jag vill det så mycket och har lidit så mycket av att Alexander Isak inte har varit tillgänglig för spel i form förrän nu.
Jag förstår att du liksom är luttrad när det kommer till Alexander Isak och att man inte kan räkna med att han gör 55 matcher säsong ut och säsong in. Men vet du varför jag liksom slår på den stora trumman här efter den där insatsen mot Nottingham?
Nej.
Det är för att han följer upp insatsen mot Wolves med den här insatsen mot Nottingham. Mm. Och visst, två bra matcher i följd gör ingen liksom Ballon d'Or-nominering. Men det säger mig att Alexander Isak, trots den hackiga säsongen har haft bakom sig, med väldigt mycket skador, med väldigt lite fotboll, med en hel del inhopp, med väldigt få starter, att han kan trycka ur sig två såna här insatser i följd med det i ryggen.
Mm.
Det ger mig, alltså, I've seen enough för att veta att det här har han i sig som någon form av liksom garantinivå.
Mm. Nej, men jag köper ju det såklart. Jag ser också hans prestation. Jag tyckte det var bra att du fick in utöver de adjektiven du beskrev honom med, eller det adjektiv som sticker ut mest och bäst, som gör honom lite unik, det är magnetismen.
Mm. Ja.
Det är någonting med
tänkte
den jävla
att du skulle
bollen.
Gilla när jag skrev.
Ja, men det är någonting med hans sätt att behandla bollen på, som är magnetisk just. Och, ja, där är han lite unik, skulle jag vilja säga.
Sen så hade vi väl förmodligen suttit här och pratat VAR igen ifall man inte fått med sig den där straffen på tilläggstid och avgått med segern.
Han har haft otur.
Det är ett bizarrt jävla offside-mål som döms bort för Newcastle i slutet av den här matchen innan man då kan göra 2-1 från straffpunkten. Mm. Men som du är inne på, han har haft lite oflax med dem där, med tanke på att det är en knapp offside som döms bort mot Liverpool också i hans debut, när han vänder bort, det är väl Andy Robertson som bara försvinner ut ur bild och sen så smackar han upp den i krysset bakom Alisson för sitt andra mål i matchen, men då avvinkad.
Ja, då grät man lite. Här också var det en fantastisk individuell prestation av Alexander Isak. Men det var, som du sa, fick ett bra slut den här matchen, och jag tycker att tidiga matcher i ett klubbskifte, i och med att han har varit skadad nu, så ser jag det här som en tidig match i Newcastle-tröjan. Då förtjänar bra prestationer att avslutas med ett mål till exempel, så att man blir matchvinnare. Så att det blir symboliskt för honom, så att alla förstår också, även engelska publiken, att det här är en jävla spelare. Jag såg på sociala medier också att det var total lyriskt borta i Newcastle.
Stora förhoppningar och stora förväntningar således på Alexander Isak här nu då, inför starten av EM-kvalet mot Belgien på fredag. Vad läser du in i hans landslagsanfallskollegas startcomeback, Zlatan Ibrahimovic?
Nej, men att han behöver fortfarande minuter i benen. Det,
hur rostig skulle du säga att första straffen är?
Ja, det är rostig. Alltså, jag tycker också att tillslaget på den andra straffen är lite rostigt också. Det känns liksom, det känns klumpigt på något sätt när han drar iväg. Den känns inte sådär liksom studsigt, men skönt att han får sätta den och sen så att bli historisk. Det förtjänar han också, på tal om symbolik, och att stora bra spelare förtjänar just den symboliken som gör att man kommer ihåg dem. Det här målet betyder att vi kommer komma ihåg Zlatans comeback från ytterligare en svår knäskada. Och det är fan helt jävla otroligt. Man kan åka på en sån svår knäskada, spela med den, sen rehabba sig tillbaka och stå som målskytt i Serie A.
Man detaljstuderar ju Zlatan på ett helt annat sätt än alla andra spelare egentligen som man följer. Ja, men det är kanske typ Alexander Isak
emot. Lite rörelse. Vänta, stod han och, som nej, jag alltså, sa, såhär, det, kräktes på plan.
Ja, men alltså, det är sånt nagelfarande när man kollar Zlatan nu. Jag vet inte om du såg den här frisparken han tar från distans.
Jo.
Där tänker jag på att liksom pendeln igenom inte är tillräckligt lång. Han avbryter den som att han inte vågar ladda allt han har. Han är fortfarande där. Mm. Dessutom så tänker jag på den här duellen han har mot Wallace.
Mm.
Där Wallace då blir den blott andra spelaren i fotbollshistorien att i liksom en 50-50-duell, skuldra mot skuldra, ja, men lägga Zlatan ner på backen. Mm. Det gör ju ont i ens bröst att se. Du kommer ihåg vem den första var?
Ponne.
Yes. I träningsmatchen då mellan Malmö FF och det var väl också Milan, va?
Mm.
Zlatan var tillbaka.
Finns på tavla hemma hos Ponne.
Okej. Okay. Mm. Ja, ja.
I Arlöv.
Det som händer då,
Bjärred, men,
det som händer då, det fattar ju alla. att när Zlatan då närmar sig den här pojkspolingen i sin gamla liksom moderklubb Malmö FF ute vid hörnflaggan, så tänker ju inte Zlatan, nu dödar jag honom.
Han vill döda honom.
Vilket han givetvis hade kunnat göra. Ja. Ponne däremot tänker ju, nu har jag chansen att verkligen visa vad jag liksom vill med min karriär här. Så han laddar ju allt vad han har. Zlatan blir alltså så här, caught off guard blir ju Zlatan i liksom den. Och den har stört mig. Jag vet att Ponne lyssnar. Ja. Kan du lyssna här på det? Det har stört mig att du tryckte till Zlatan på det sättet och han hamnade i backen. För det blev lite så här, oj oj oj, hatten hamnade lite på sned, lite själv, så här, vad fan, någon jävla 18-årig mitt, liksom, vad fan är det som händer här nu då? Ja. Och sen dess så har han ju inte liksom hamnat i backen. Nej. Förrän nu. Och det är ju bara för att han tar ju inte i.
Nej, alltså,
han är ju inte, han har inte modet att trycka till allt vad han har. Och det störde mig att Wallace växte så jävla mycket av den duellen i resten av matchen. Som att så här, jag tryckte undan Zlatan Ibrahimovic. Ja. Han låg på backen efter att ha sprungit in i mig.
Återigen, om det är symbolik som är röda tråden här, så förtjänar inte Wallace den symboliken på sin karriär att han har tryckt till Zlatan. Det förtjänar ju dock Ponne, men inte... Ja, där är du tveksam.
Jo, men alltså det är så här... Jag vet inte vad liksom...
Jo, men det är två Malmösöner, så det är klart att Ponne förtjänar det.
Ja, jag menar bara...
Inte Wallace däremot.
Jo, men, alltså...
Han kan liksom inte gå ifrån sin karriär och minnas tillbaka på när han tryckte till Zlatan axel mot axel.
Om du knockade liksom... Alltså, det finns olika Mike Tyson att knocka.
Ja.
Det var ingen som knockade tidigt 90-tal Mike Tyson.
Nej.
Men knockade du liksom Mike Tyson med tatueringen i början av 00-talet, har du då besegrat Mike Tyson?
Nej, det har du inte.
Nej.
Men jag vill inte tänka så kring Zlatan heller. Så...
Nej, men jag säger ju bara att det är ju den Zlatan som mötte Ponne ute vid hörnflaggan.
Ja, ja. Ja, när var det? Tatuerade Mike Tyson. Exakt. Ja, Wallace, han mötte en annan Zlatan.
Ja, Zlatan, jag men, Wallace mötte ju också den tatuerade Mike Tyson.
Mm.
Han mötte inte... liksom,
nej.
Zlatan anno 2000, okay. Alltså Zlatan som sänker Materazzi.
Just det.
Den Zlatan dök inte upp ute vid hörnflaggan med Ponne,
nej.
Eller på mitt plan med Wallace i lördags. Det är bara det jag vill säga.
Ja, nej, jag köper det.
Ska vi gå från lördag till söndag kanske?
Tycker jag.
Eftersom det var ett sprakande jävla trehästars race igår kväll. Först ut då, Derby della Capitale, Stadio Olimpico, Lazio mot Roma, Svennis på plats, väldigt mycket i potten eftersom rivaliteten behöver vi inte ens nämna, utan båda de här lagen går ju en kamp tillsammans med ett gäng andra lag om Champions League-spel nästa säsong. Lazio avgår med segern 1-0, inte så mycket att snacka om sett till hur det blev, men helt ärligt, när domare Davide Massa drar upp det där gula kortet efter 7 minuter för en sån förseelse på mitt plan. Han ber ju om det som sen följer i 90
minuter.
Ja, men
det gör han. Och jag tycker att det är lite problematiskt sett till att han vill vara huvudperson. Nu kanske han inte vill det, men du förstår vad jag menar. Att domare försöker att inte synas. Är det derby, lägg ribban ganska högt. Mm. Speciellt på korten. Annars så riskerar du att hamna i knipa senare i matchen, vilket du gör också.
Nej, men du riskerar inte att hamna i knipa.
Du kommer att hamna i knipa.
Exakt, det är garanti. För det som
på
sker,
det.
Jag vill inte låta som en dålig förlorare här, utan jag vill bara försöka objektivt, nyktert, liksom säga att när du drar upp ett sånt gult kort i en sån match efter 7 minuter på en spelares första förseelse på mitt plan, han förhindrar ingen målchans, det är ingen brutal satsning, det är liksom ingenting. Då vet du att okej, det här ribban ligger. Då kommer Roma-spelarna börja skrika, överdriva, gnälla, tjata på dig, omringa dig att vänta nu, du gav gult kort för det där. Då måste du ge gult kort för det här. Mm. Lazio-spelarna kommer i sin tur, precis som det blev då när Zalewski ska ha då gult kort på vem det nu är i Lazio, jag kommer inte ihåg. Då ska Lazio-spelarna börja liksom knuffas och gruffas med Roma-spelarna för att ni kan inte hålla på och tjafsa om att det där ska vara gult kort bara för att vi fick gult kort för det där. Mm. Det är inte, alltså, du vet, det bara rullar på. Det blir sån jävla snöbollseffekt av att du vet att han kommer behöva visa ut någon i den här matchen. Mm. Bara som en konsekvens av en billig varning från början. Ja. Och när det röda kortet väl sen är utdelat, då kommer det bli en shitshow från alla inblandade. På plan, utanför plan, på läktaren.
Mm.
Alltså det var det sämsta gula kort jag har sett dras upp på väldigt, väldigt länge.
Och sen slutar ju allting
med... Synd för Roma liksom. Att, ja, alltså, jag hade kunnat säga det om Roma hade vunnit. Nu blir det ju såklart extra hårt. Men fy fan, det var så jävla trist att se.
Ja, men det var ju som objektiv i alla fall en ganska rolig match att kolla på. I och med att det hände så mycket. Och att det var känslor. Jag förstår att det inte är kul för en Roma-supporter. Men det är lite bortvarade mål. Och det är röda kort. Det är jävla massa gula kort. Det är känslor som ett derby ska innehålla.
Du hörde vad som hade hänt efter matchen. Claudio Lotito hade ju sprungit in i José Mourinho i katakomberna efteråt. Och alltså, vad jag bara förstått så alltså, det blev ingen handgemäng, men det blev ordentligt verbalt tjafs och Lotito ska ha bara skrikit: "Vem är du?" Jag vill inte ge det till Lotito, men det men det är alltså någonstans måste han få det, Lotito, att han liksom kör "Vem är du?" Ja. Till José Mourinho.
Ja. Jag ser här att Mourinho kör klassiska mucket. Vad glor du på? Vad fan glor du på? Sluta glo. Ma che ti guardi? Non guardare. Non guardare, det är, han duar ju honom. Och sen så säger då Lotito: "Men du är ju avstängd, du ska inte ens vara här. Men fan tror du att du är?" Så att det är hårda ord här.
Ja, det är väl inte så konstigt när matchen spelades ut som den gjorde. Mattias Zaccagni i alla fall tystade ju Roberto Mancini, som inte då tog ut honom i landslagstruppen. Får väl se om han kanske då ersätter Federico Chiesa, som jag antar då tvingas kasta in handduken efter att ha linkat av skadad i Derby d'Italia senare under kvällen. Som alltså Juventus vann efter en minst sagt omdiskuterad handsituation mellan då Rabiot och Vlahovic på mittplan i det som föranleder Filip Kostic enda mål. Jag blev verkligen inte klok på hur man efter 4,5 minuters varcheck landar i att det där målet ska stå. Men hej, vem vet någonting längre om den där jävla handsregeln? Jag orkar inte landa där.
Exakt så kände jag. Jag tänkte, där kommer vi ta upp i Toto Balotto imorgon och prata om den. Sen ser jag alltså, vissa vinklar där det inte ser ut som att Rabiot ens nuddar bollen. Medan en annan vinkel är väldigt tydlig. Så att jag vet inte vad jag ska lita på längre. Men
jag nickade däremot med när Simone Inzaghis liksom take på allting efteråt var: "Kom inte med något jävla snack om att vi inte har tillräckligt med kameravinklar och möjligheter att fastställa vad som egentligen skedde. Det är fan liksom respektlöst mot oss." Alltså, ja. I det här läget, det är inte läge att köra "vi har inte tillräckligt med kameravinklar."
Nej, det tycker jag verkligen inte. Det var det.
Malmö FF kan göra det när Isak Kiese Thelins straff landar på mållinjen under ribban i en kvartsfinal straffläggning mot Djurgården i Svenska Cupen. Och det finns två kameror. Då går det att liksom ropa att så här, vet vi verkligen huruvida den där bollen var över eller inte? Men att varummet från Italien ska liksom kasta ut den facklan, det känns bara löjligt. Det känns bara löjligt. Nionde förlusten i Serie A på 27 omgångar för Inter. Ligger ändå trea. Det säger ganska mycket om toppstriden bakom Napoli.
Alltså, de som krigar om Scudetton här nu med Napoli, de som kan göra ett mirakel, det är ju alltså Lazio. Det hör ju hur det låter. Det är klart de inte kommer göra det.
Det är väl Serie A's mest överpresterande lag sett i de underliggande siffrorna, Lazio.
Ja, det är det. 19 poäng i alla fall upp till Napoli nu.
Nej, men det enda hotet är väl att Juventus får tillbaka sina 15 och inte blir av med några andra i och med bestraffning för de där svarta lönerna. Men det kan jag inte tänka mig
på något sätt. Det är inte ens heller ett hot med tanke på en Napoli spelare.
Har någon slags inverkan på hur det här slutar.
Alltså, de avfärdar ju Torino på ett sätt som är helt fantastiskt.
Jo, men med Gian Caramo out så det var ju det enda hotet för Toro att komma med.
Fin han är, Caramo.
Nu behövs det bara 5 segrar till för Napoli på de 11 avslutande omgångarna för att stänga den här Scudetto-striden rent matematiskt. Skulle man ta dem i följd, då är det alltså Scudetto mot Salernitana hemma i slutet av april.
Man har Milan nu, va? Närmst.
Ja, det är väl 3 raka, ja, tror jag.
Just det, dessutom. Man har dem både i Champions League och i ligan
Milan,
samtidigt.
Milan, Milan.
Det är också helt otroligt. Mm. Hur det kan bli i fotbollen.
Verkligen. Ja. Framförallt hur de tre matcherna kommer te sig i hur olika de kommer se ut.
Ja, de kommer se helt olika ut. Ja. Alltså, Milan måste ju vinna. Nej, i och för sig. Behöver vi vinna? Det viktigaste är ju egentligen att vinna i ligan.
Det deppiga är, ju att liksom Zlatan får ligamatchen. Som är någon slags nu ska vi bara tanka.
Ja, men för Milans fortsatta utveckling och för att projektet ska kunna fortgå precis som det då har inletts, för det är ju fortfarande inledningen av Paolo Maldinis
ligamötet era. Där mellan kvartsfinalerna, ja. Det blir ju den tatuerade Mike Tyson mot liksom Evander Holyfield 43.
På förhand så ville jag bara spela Milan där, i och med att Napoli klarade, alltså, tänk om de skulle gå till semifinal och ha stor chans att gå till final i Champions League, ligan redan klar, de kan ju ställa in Primavera-laget mot Milan samtidigt som Milan då redan har gjort det bra, de har tagit sig till en kvartsfinal första på 12 år, jada jada jada. Ligan måste, alltså de måste gå till Champions League för att hålla samma fart, för att inte tappa det nu i sommar när man ska värva in nya spelare och ja, gå för att utveckla det här projektet.
Ah, det blir en otrolig upplösning i såväl Serie A's Champions League-race som i Champions League. De kan vi väl återkomma till de där kvartsfinalerna tillsammans med Bengan Sonnert annandag påsk.
Har han svarat?
Mer eller mindre.
Ja, okej. Okay.
Mm. Lite diffust. Tillräckligt.
Man vet att han ställer upp. Ja. Bengan är fin.
Så är det. Mm. Men hörru du, vi måste ju såklart också hinna avhandla El Clasico som alltså vanns av Barcelona igår på Camp Nou. 2-1, Frankesi matchhjälte på tilläggstid. Och det var ju inte bara El Clasico man vann, det var ju också ligatiteln.
Jajamän.
Nu är det 12 poäng ner till Real Madrid. Det kommer givetvis inte de regerande mästarna att käka i kapp. Och det måste jag säga att på mindre än ett kalenderår, att ta Barcelona, förvisso med en
fortsatt problematisk,
ett par tunga värvningar i somras, givetvis. Men att på mindre än ett kalenderår ta sig förbi Real Madrid i den här ligatabellen, sett till vart Real befann sig för ett år sedan och vart Barcelona befann sig för ett år sedan, det förtjänar fan Xavi all jävla cred för.
Ja, men det förtjänar.
Alldeles oavsett att det gick som det gick i Champions League och mot Manchester United i Europa League och så vidare.
Ja, men det håller jag helt med om. Sen är man ju lite avtrubbad, precis som du nämner också, på just El Clasico och mötena. Lite, ska jag säga, ligatitelracet. Ett år är det Real Madrid, ett år är det Barcelona. Mm. Och sen så kanske det kan bli så att Atletico Madrid eller något annat lag sticker upp och hotar. Annat, men nej, det har ju inte varit så. Men jag tänker att det kanske blir så kommande 10 år, att något lag sticker upp. Men inte mer än så. Och då, det blir avtrubbande i sig att det är tvålagsrace.
Nej, men och det jag refererade till i svepet, det var ju att alltså, jag älskade ju när El Clasico var
Mourinho, Pep Guardiola.
När det var Mourinho mot Pep Guardiola, när det var liksom Puyol och Sergio Ramos, och det var Ronaldo och Messi, och det var Pepe, och det var Busquets som grisade, och det var liksom.
Jo, men det var kanske också då tidernas era för just El Clasico. Vi kommer kanske aldrig komma tillbaka till liksom de scenerna som utspelade sig, för att ingredienserna som fanns då kommer inte finnas tillgängliga framåt.
Nej, kanske inte, men jag tycker att gårdagen var lite av liksom att så här, Real Madrid hade då liksom slutit upp bakom alla andra spanska lag och tagit avstånd gentemot Barcelona i Ducas och Negreira, som handlar om Barcelonas påstådda, vad det verkar också, ganska konkreta mutor till domarförbundet. Vi får väl se vart det tar vägen, men det där blev ju och har blivit en stor kil då mellan ärkerivalerna, som väldigt mycket föder varandra också, Barcelona och Real Madrid. Real Madrid behöver ett starkt Barcelona. Barcelona behöver ett starkt Real Madrid. De är ju beroende av varandra på det sättet. Men i och med det här så var ju liksom upprinnelsen till den här matchen ganska infekterad. Florentino Pérez stannade hemma för första gången någonsin. Det var ingen middag klubbtopparna emellan inför. Och jag tyckte att det märktes på såväl publik som på planen att liksom det inte bara hade såtts split senaste dagarna, utan nu var det lite så här, okej, vänta, vi kanske faktiskt måste behöva gå tillbaka lite till att ni är Real Madrid, ni är makten, ni är Franco, ni är liksom någonting helt annat. Vi är Katalonien, vi är Barcelona, vi kommer från, alltså vi står för det här, fuck you. Alltså det var uppfriskande.
Ja, jag håller med. Det var kanske det bästa El Clasico på ganska lång tid. Och att det stod en ligatitel på spel också, tror jag, spetsade till det hela lite. För att Real Madrid, även om de kanske inte har jättestor tro på att det ska funka hela vägen in, så var det sista chansen, så det blev en final av den här matchen och det var känslosamt.
Och med det sagt så var det ju så jävla märkligt att matchen såg ut som den gjorde. Mm. För att i 9 poängs ledning,
Hawaii,
ställning 1-1, Barcelonas andra halvlek, alltså jag hade blivit skogstokig om jag hade varit liksom Laporta, Barcelona-presidenten, hade sagt, är det ditt, alltså.
Det var ju inte också förvånande, måste jag säga, med tanke på att det Xavi har stått för, det är ju två olika typer av Barcelona. Det kan vara ett framåtlutat, man har också lärt det här laget att stå lite lågt. Ja. Precis som ni också belyser i studion, att det är liksom en mittback som lyfts fram. Och, ja, men det är ett annat Barcelona under Xavi. Det kan i alla fall vara ett annat Barcelona, de har lärt sig det. Och så får man inte se det i det tillfället när man verkligen behöver det.
Nej, och det finns ju någonting
ställer man
lika,
upp på en Hawaii-dans.
Och det finns ju någonting lika delar älskvärt som provocerande i det, att trots att ni har då 9 poäng, ett kryss är jättebra, ni släpper inte Real Madrid närmare, ni har 9 poäng att då liksom cruisa vidare från mot den här ligatiteln, istället riskar ni det och att bjuda in då Real Madrid. Och är det någonting man har lärt sig kring Carlo Ancelottis Real Madrid, det är att få dem lillfingret så brukar de ta hela axeln till slut. Vilket det förmodligen hade liksom blivit om Real Madrid gjort 2-1 regelrätt, vunnit den här matchen, haft 6 poäng. Då hade de ju vridit om att så här, det här kan fortfarande gå. Och att i det läget då bara liksom, skitsamma, nu går vi för strupen, vi går med det vi har. Vi lämnar Araujo och Koundé själva.
Vi kör.
Vi ser hur långt det håller liksom. Det var mycket, mycket märkligt. Men älskvärt, samtidigt lite provocerande.
Lite provocerande. Och inte kul att möta Real Madrid i Champions League, tror jag.
Nej, det tror inte jag heller. Och jag sa alltså så här, även fast Chelsea och Graham Potter då, till skillnad från en del andra lag, har haft lite marginaler emot sig och haft lite stolpe ut. Det ska ju liksom inte, det ska inte finnas några logiska argument som liksom ger Chelsea någon favorit liksom roll här. Absolut. På förhand, utan det här är ju Real Madrids kvartsfinal att förlora.
Ja.
De ska ju över 180 minuter slå säsongens Chelsea.
Enda man känner är att man ska få tillbaka för fjolåret och nu få marginalerna emot sig i det här dubbelmötet.
Ja.
Det är det som tar emot Real Madrid, vilket såklart är idiotiskt att säga, men jag tycker ändå det.
Så är det. Jag ser dessutom också väldigt mycket
fakturan
fram emot.
Fakturan kommer alltid.
Matematiker!
Nej, men jag ser också fram emot returen här i Copa del Rey semifinalen som kommer till oss den 5 april. Mm. I och med att Barcelona dels leder med 1-0, men att Real Madrid då måste ha någon form av revansch.
Ja.
Att Barcelona då har möjligheten att ta någon slags inhemsk trippel. Mm. Man har redan vunnit supercupen mot Real Madrid.
Ja,
man vinner ligan. Skulle man på det vinna Copa del Rey också? Mm. Alltså då är ju Xavis säsong enorm. Mm. Även fast det slutar med uttåg.
Alltså Europa, ja, jag vet inte. Alltså enorm, absolut inhemskt. Men det är klart att det är en sur eftersmak efter Europa.
Jo, men de åker inte som trea i en grupp med Celtic, Shakhtar och Leipzig. Utan det är Bayern och Inter i samma grupp. Så att det är ju någonting.
Det är Inter som ligger 20 poäng eller mer bakom Napoli.
Det är 9 förluster på 27 omgångar i Italien, Inter.
Ja, exakt så.
Ja, okej. Okay. Inhemskt så är det i alla fall en enorm första hel säsong för Xavi. Det är det jag menar.
Ja.
Alltså, för mig gör det inte så stor skillnad ifall Barcelona åker som trea i Champions Leagues gruppspel. Nej. Eller om de åker i en åttondel eller kvartsfinal. Förstår du vad jag menar? Alltså, det är klart att det är bättre att åka i kvartsfinal än att åka i gruppen. Men för ett lag som Barcelona, för en klubb som Barcelona, så är det ju semifinaler, finaler och kanske framförallt bucklor. Mm. Det är ju det som gör skillnad. Så att, ja. En stor på många sätt och vis fotbollssöndag var det.
Mm.
Nu känns det skönt att det ska vara lite liksom fotbollsledigt ett tag. I alla fall i några dagar. Det är ju en evighet i den här svängen. I den här podden.
Nej, men exakt. Det är allsvensk premiär. Och sen,
det är också en evighet. Framförallt är det EM-kval här nu.
Exakt.
Bam!
Exakt, och sen så går vi på ytterligare växa när sista tittar ska delas ut, kvartsfinaler ska spelas och lag ska till, eller inte till, Champions League. Så det blir en otrolig avslutning. Därför är det lite skönt att växla upp med lite Alexander Isak-mål och Zlatan gör 10 minuter och sätter någon jävla nick i slutet mot Belgien. Alltså, jag har sällan sett så mycket fram emot ett landslagsuppehåll som nu. Och då är det inte bara för att få en liten paus från klubbfotbollen.
Nej, man ser också fram emot de här liksom
jävla truppen som ska lira.
Lufsiga, lunkiga träningarna inifrån Friends, ja, där media får vara en kvart. Och man kan höra garven, ja, på det tomt ekande Friends. Man ser bilderna på hur de går med de här kaffe, pappmuggarna och dricker lite vatten. Ja, på bål som glider runt där och kollar folks pulsklockor. Ja. Och så får man, vem är mixade? Svanberg.
Det är taggad på Petra Thorén också, kommer in som ny pressis i landslaget. Hon hanterar det.
Ja, men så, och så tänker man så här, vad ska man få veta idag? Och så blir det så här, det var Mattias Svanberg skickades till media. Han säger, det har varit en spännande vinter i Bundesliga.
Man vet
ju
att Albin kommer ju komma dit. Till mikrofonen.
Ja, fan, jag hoppas att Albin är fit där.
Ja, jag hoppas också på det.
Tyckte men det var ett oroande minspel och kroppsspråk när han klev av Spezias match där i fredags.
Han har varit med förr.
Ja, jo, det har han sannoliken. Vi pratar upp det stundade EM-kvalet i nästkommande avsnitt. Det blir väl torsdag?
Jajamän.
Då tänker jag att vi tar med oss allt vi nu inmundigar från landslagsdagarna som startar idag måndag. Och så ser vi fram emot en bra start på EM-kvalet på fredag kväll.
Får vi se om Häcken har en ny nia då? När vi sätter oss på torsdag.
Just det. Just det. Ja, det är en av alla grejer vi såklart följer upp här vad det lider under veckan. Vi älskar att ni lyssnar. Vi älskar att ni också tittar på C-more.
Ja.
Det finns ju mängder med fin fotboll att konsumera på andra sidan landslagsuppehållet. Allsvensk premiär via Discovery Plus. Upplösningar i Serie A, La Liga, men framförallt då Champions League. Så passa på här nu, när det är lite fotbollsbreak, att kika in nya Beck.
Ja.
Som hade premiär i fredags.
Exakt.
Quid pro quo.
Det jag inte kan säga. Quid pro quo. Men jag kopierade bara dig. Hade du frågat mig vad den heter så hade du gått åt helvete.
Har ni inget C-more-abonnemang, skaffa det så ses vi där.
Ja, glöm heller inte bort våra spel borta hos Snabba. Det kommer ju raketer, som vi kallar dem, på svenska landslaget under detta landslagsuppehåll. Där brukar vi vara vassa och vi har inlett starkt borta på Snabbare. Så häng med på våra sociala medier, häng med på torsdag också. Då kommer en uppdatering vad vi tror om de här matcherna. Nu ska vi bara helt enkelt sätta oss ner och njuta av det som händer på Friends Arena. Pappmuggar, garv och vad sa vi?
Petra Thorén.
Och dyrkorv.
Ta hand om varandra till dess att vi hörs igen. Ciao, tutti.
Ciao.
Brennen auf dem Papier. Das Papier ist meine Haut. Die Worte Bilder bunt und so laut. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Zeig mir deins, ich zeig mir deins. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Wenn das Blut die Tinte küsst, wenn der Schmerz das Fleisch umarmt, ich zeige meine Haut, Bilder, die mir so vertraut. Aus der Nadel blaue Flut in den Poren kocht. Das Blut. Wer schön sein muss, der will auch leiden. Und auch der Tod kann uns nicht scheiden. Alle Bilder auf meiner Haut. Meine Kinder so vertraut.